Idag så blir det Stina Haglund som kommer att vara vår sommarpratare. Vi säger ett varmt välkommen till dig, Stina.
Idag ska jag prata om ramar. Inte den där sorten som man hänger på väggen, utan om osynliga ramar i våra liv. Jag ska bland annat prata om en professor i ett skyltfönster, om byråkrati när den är som värst. Jag ska prata om Steve Jobs, om att önska sig en homosexuell son och att våga se och bryta ramarna. Jag heter Stina Haglund och du lyssnar på mitt sommarprat i Radio Örnsköldsvik. När jag skrev min magisteruppsats vid Umeå universitet i ämnet kulturanalys så hette den "Det måste ju finnas ramar". Och titeln var ett citat från en av dem som jag intervjuade. Ett vårdbiträde inom äldreomsorgen som reflekterade kring exakt vad pensionärerna fick styra själva på boendet och vart gränsen, ramen, gick. Grundinställningen hos all personal som jag träffade var pensionären i fokus, att utgå från individens behov. Naturligtvis finns det gränser för vad personalen kan och inte kan tillmötesgå. Och min uppsats syftade till att undersöka vart gick egentligen de här gränserna. Och när jag pressade på med frågor kring vad som var okej och inte så blev ramarna ganska snäva. En av dem jag intervjuade sa så här: "Vi får anpassa oss, tror jag. Det är den som hyr här, som bor här och bestämmer, så länge det inte är fara för deras hälsa. Jag menar, en del vill exempelvis ha håret rullat och andra vill inte det. Det måste man ju acceptera. Och sen kan det finnas saker som inte går rent praktiskt. Och till exempel att städa ofta kan ju vara så att det helt enkelt inte är nödvändigt." Här handlade ramarna om ifall man ville rulla håret eller inte. Och när jag pressade och försökte komma med exempel på önskemål som vi av kulturella skäl inte stött på, så sa en annan av dem jag intervjuade så här: "Jag menar, om de kom från en kultur där man aldrig tvättar håret, då skulle vi nog se till att man gjorde det i alla fall. Men att de inte äter griskött och sånt, det skulle vi försöka tillgodose. Men exempelvis om de vägrar klippa naglarna, det skulle vi aldrig acceptera. Även de som kommer hit kanske måste ändra på vissa saker. Och det tror jag att de gör." Olika matkultur går att acceptera. Vi har lätt att förstå olika smak. Men den här undersköterskans norm av hygien, det gick inte att rucka på. Där gick hennes gräns. Min uppsats väckte en hel del frågor hos mig. Vilka ramar är det egentligen vi lever inom? Förstår vi att vi lever inom ramar? Kan vi se och definiera de här ramarna, eller är det som personalen på det här boendet? Vi har bilden av att vi alltid utgår från individen och har ett fritt val. Men när det kommer till kritan så handlar det här valet egentligen om man vill locka håret eller inte. Om man vill stiga upp 06.30 eller 06.45. Hur snäva är våra ramar egentligen? Och hur mycket är vi beredd att rucka på dem?
And I'll sing the blues and fly.
hörde just Oasis med låten Whatever. Oasis sjunger om att vara fri. Fri att vara vem och vad man vill. Men också hur det kan krocka med vad människor förväntar sig. Jag är helt säker på att vi alla har varit med om den här typen av krockar. Man vet att ens föräldrar förväntar sig vissa saker, vilket påverkar. Man vet att samhället förväntar sig vissa saker och det påverkar. När min mamma valde att säga upp ett fast arbete inom barnomsorgen med 3 relativt små barn hemma för att börja studera så möttes hon av ett enormt ifrågasättande från såväl föräldrar som grannar och vänner. Hon hade ett fast jobb, hon hade barn, hon hade ansvar och vem behövde en utbildning egentligen? Men hon gjorde det. Hon läste in gymnasiet. Hon pluggade dubbel hastighet på universitetet i ett antal år för att så småningom bli lärare och idag är mamma rektor. Det var en klassresa mamma gjorde. Hon var den första i våran släkt som skaffade en högre utbildning. I min generation ser ramarna annorlunda ut. För mina barn hade det varit väldigt svårt att välja att inte plugga vidare. Mamma tog en kamp. Hon ifrågasatte de ramar som hon levde inom. För att i nästa generation bygga nya ramar. Man bör plugga vidare. De här ramarna förstärkte jag och våra barn måste förhålla sig till de ramarna. Man brukar säga att en generation bygger upp, nästa generation förvaltar och den tredje generationen river ner. Det är ett sätt att driva utveckling. Kanske var det så att min mormors generation förvaltade. Ett hem, ett tryggt arbete, egen mark, mormor och morfar var bönder, en trygg försörjning. Min mammas generation ifrågasatte och rev ner, medan min generation enligt den logiken ska bygga upp igen. Jag har vuxit upp i en liten by utanför Skellefteå, Kusmark, en by för framtiden som det står på en flagnande skylt. Jag minns när jag som barn var och fikade hemma hos min gammelmoster Elsie och så berättade Elsie när hon sett den första svarta människan. Eller som hon sa, när negern kom till byn då samlas folket för att se. Det var kanske på 40-talet. 10 år senare kom den första professorn på besök till Skellefteå och han ställdes ut i fönstret på bokhandeln. Det har hänt en del sedan dess.
Kör vidare, allt som vi gjort här fortsätter. Det gör ingenting om vi dör. Jag levde en sekund. Jag levde en sekund. Det jag fått se från din Mazda 323 finns alltid kvar hos mig. Finns alltid kvar hos mig.
Raymond och Maria med ett tydligt nej. Låten är ett ifrågasättande av föräldrarnas ramar som sångerskan känner sig fångad i. För att komma ut ur ramen så slår hon mot det liv som hon förväntas leva. Eller som hon anser att hon förväntas leva. Jag kommer aldrig tillbaka till eran stad, till ert liv, till den ni sa att jag skulle vara. Jag kommer aldrig, aldrig tillbaka. Många känner säkert igen sig i den resan. Hur man som ung bara vill bort ut i världen och nästan kan vara hatisk mot den plats och det liv man växte upp med. Sen hur man ofta landar och börjar snegla tillbaka till byn för framtiden där man trots allt haft en fantastisk uppväxt. Och plötsligt vill man ge sina barn detsamma. Lite annorlunda men samma trygga. Det är därför som vi, trots goda intentioner om en lägenhet inne i Örnsköldsvik, köpte ett hus ute i Ström. Vi ville ge våra barn det vi fick med natur, med grillning, med fiske. I dagens samhälle går utvecklingen fort. Idag vet vi mer. Vi ställer inte ut personer med annan hudfärg eller för den skull professorer i skyltfönster för att de är annorlunda. Vi får information från hela världen i en stridström. Vi reser, vi googlar, vi har ungar som spelar spel med jämnåriga på andra sidan jorden. Det går fortare. Ramarna ifrågasätts mer frekvent än att en generation bygger, en förvaltar och en tredje river. Ifrågasatta ramar skapar förändring och förändring skapar osäkerhet och motstånd. Jag tror att det är den här osäkerheten som vi ser i de främlingsfientliga rörelserna. Vad är det egentligen som gäller? Helt plötsligt kommer det människor hit från andra länder med andra sätt att se på världen. Och det är inte alltid enkelt. Bara i och med att någon gör någonting annorlunda så tvingas vi fundera över hur vi gör. Det kan vara riktigt jobbigt. Och i Kusmark 1940 tror jag att livet, i alla fall när det gäller vilka ramar som fanns, var enklare. Jag är dock säker på två saker. För det första, det var inte bättre förr. Och för det andra, det finns ingen väg tillbaka än som vi hade velat. Idén att tryggheten och det goda samhället skulle finnas i det som kallas svenskhet tycker jag är direkt korkad. Vi har alltid påverkats av influenser från andra länder. Skillnaden är bara att det går fortare idag.
Nu är det tid att vi alla tar strid och förvaltar det vikingaarv som vi fått. Och gör oss av med varenda jugoslav och skickar iväg varenda slem hottentott. Kom, låt oss jaga dem dit därifrån de kom och sen inte släppa någon jävel över bron. Ner med det utländska fram, för det storsvenska fram, för det svenska i vår svenska nation. Ja, bort med Bernadotte ifrån vårt kungliga slott och bort med hans invandrarkärring och sen sätter vi repa till sig på en kamel och så skickar vi den till öknen igen. Och Mirosalar honom förklarar vi som en inte längre önskvärd person. Mer med det utländska fram, för det storsvenska fram, för det svenska i vår svenska nation. Ja, bort med Mercedes så får du även ledes kamera och klocka, telefon och kompasse. Och bort med Johnny Walker och bingo och poker och fotboll och glass och Dallas och negerjasse. Ner med bananerna och utländska vanorna, ut med pekingnesen och av med joggingskoner. Ner med det utländska fram, för det storsvenska fram, för det svenska i vår svenska nation. Ja, bort med alfabete och sifferhelvete, och bort med alla utländska ord lika så. Och tro inte en sekund på att jorden är rund, för det är det de svartskalle som har hittat på. Ner med vetenskaperna, länge leve aperna, för vi är storsvenskar saliga i tron. Ner med det utländska fram, för det storsvenska fram, för det svenska i vår svenska natt.
Ramar finns det i olika former. Ni hörde just Öskeföyrat med storsvensken. Men jag lovade också att prata om Steve Jobs. Och jag har ett favoritcitat som Steve Jobs sa. Han sa så här: When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is and your life is just to live life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family, life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. And once you learn that, you'll never be the same again. När du växer upp så tenderar du att få veta att världen är som den är och ditt liv, det är att leva inuti världen. Försök att inte stöta mot väggarna, ramarna, för mycket. Försök att ha en trevlig familj, lite kul, spara lite pengar. Det är ett väldigt begränsat liv. Livet kan vara mycket större när du inser ett enkelt faktum. Allting runt dig som du kallar livet skapades av människor som inte är smartare än dig. Du kan förändra det. Du kan påverka det. Och när du har lärt dig det, då kommer du aldrig att bli densamma igen. Jag älskar det citatet. Inte för att jag alltid är så bra på att ifrågasätta och flytta ramar. Jag borde vara bättre. Utan för insikten om att det är möjligt att göra det. Världen går att förändra och jag, likväl som någon annan, kan vara den som genomför och driver den här förändringen. Jag tycker att den insikten är viktig att ha med sig när man stöter på system som man kanske inte alltid är så imponerad av. När jag för första gången i mitt liv var chef och skulle genomföra en rekrytering på en projektledare i 12 månader så visade det sig att det fanns ett system där personalenhet, arbetsförmedling, fackförbund, politiker, ledningsgrupp och anställda skulle tycka till. Alla hade satt upp sina egna regler för handläggningstider och om man la ihop alla de här tiderna, alla de här reglerna, alla de här strukturerna så skulle det ta 9 månader att rekrytera en person som skulle arbeta i 12 månader. Ett helt orimligt system som jag ifrågasatte och som så småningom ändrades. Nu är det tyvärr så att jag inte ifrågasätter alla system eller att alla system som jag ifrågasätter ändras. Men inställningen är klar. Man kan förändra och man kan påverka. Systemen är nog bra och jag är mångt och mycket ett fan av att det ska finnas strukturer. Men det får inte bli som i den brittiska komediserien Little Britain. Där finns en receptionist som heter Carol Beer. Hon har system i sin dator. Hon lyssnar intensivt på människor som beskriver sina problem. Mm-hmm. 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 Hon vänder sig sen till datorn, knappar intensivt, tittar tillbaka på personen framför henne med tom blick och säger: "Computer says no." Datorn säger nej. Detta helt oaktat hur orimligt problemet är. En 5-årig flicka ska enligt datorn byta höftledskulor, och hur hennes mor än förklarar så återkommer receptionisten med orden: "Mhm. Mhm. Mhm." Knappar på datorn, vänder sig om, säger: "Computer says no." Jag har stött på system som påminner om receptionistens. Projekt som jag velat söka som faller mellan olika åtgärder. Samarbeten som jag önskat men som hindrats av byråkratiska processer. Och här tycker jag att det är oerhört viktigt att man exempelvis som handläggare funderar över vad som är rimligt. Och framför allt vad den här personen, den här människan framför en faktiskt vill. Det finns ett utmärkt exempel som illustrerar det här. Det handlar egentligen om värdskap. En hotellgäst frågar i receptionen vart taxin till flyget går. Receptionisten svarar: "Just utanför hotellet." Det är service. Om receptionisten istället hade tagit fasta på vad gästen egentligen ville, så hade svaret kunnat vara: "Just utanför hotellet. Men 30 meter upp för gatan så går dock flygbussen och den kostar bara hälften så mycket ifall det skulle vara intressant." Det är värdskap. Man kan lära sig av det här. Vad är det egentligen personen som man har framför sig vill? Inte svara med "Computer says no." Eller för den sakens skull "Fyll i blankett 3711. Utan istället försöka förstå varandras intentioner och hitta en väg framåt. Oaktat vart du är anställd så har jag svårt att tänka mig att ditt jobb är att bevaka rutor om rutorna inte fungerar. Jobbet är troligtvis något annat. Att få arbetslösa i jobb. Att serva medborgare. Att hjälpa den som är sjuk. De ramar som sätts upp och som du ska förhålla dig till ska ju hjälpa till i det arbetet. Om de inte hjälper till i arbetet så ska de ändras.
To 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I told you.
but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Du hörde just en av mina absoluta favoriter, Leonard Cohen. Den här gången med First We Take Manhattan. Den riktigt stora svårigheten med ramar är de ramar som vi inte ser. Och de ramarna är många. Jag har fascinerats av en antropolog som heter Frans Boas. Han var verksam i slutet av 1800-talet i Kanada och åkte ut för att träffa de vilda indianerna. I sina fältanteckningar så beskriver han hur de äckliga indianerna bondsnyter sig. Frans använde ett annat begrepp. Men jag som är från Kusmark, jag vet att det innebär att hålla för en näsborre och blåsa ut snor genom den andra. En bondsnytning. Frans ifrågasatte detta beteende och en indian svarade honom förvånat. Det som kommer ut ur näsan är ju äckligt, man vill ju bli av med det. Ni väljer att stoppa det i små tygbitar och spara det i fickan. Varför? Det handlar om kultur. Det handlar om vanor och det handlar om normer. De ramar som ett samhälle skapar för och av varandra. Trots att normer är de ramar som styr oss mest så vet vi ofta inte vilka som finns förrän någon gör helt annorlunda och visar att det går. Sociala normer är de farligaste ramarna eftersom att vi inte väljer dem. Det är först när någon frågar varför vi sparar snoret i en tygbit i fickan som vi ens reflekterar över att vi har en näsduk. En lag är en typ av norm och arbetas fram i en lagstiftningsprocess. Då finns det beslut och det finns information i tidningar och liknande. En social norm växer tyst fram som om det vore sanningen. Och det finns nog inga sociala normer som är så starka som könsnormerna. Hur vi fostrar våra barn till att bli pojkar och flickor. Det finns biologi kopplat naturligtvis, men inte som vi tror. Vid OS har man till exempel slutat kromosomtesta tävlande för det finns så många varianter. Det är inte så som vi har lärt oss att kvinnor har kromosomerna XX och män XY. Det finns en hel skala. Vi bestämmer redan vid födseln att ett barn är en pojke eller en flicka och det påverkar oss hela livet. Det ger oss ramar för resten av livet. Om nu någon trodde att det är så, så är det inte heller sant att det finns en bilkörargen eller en sygardinerna-gen. Det är inte heller så att det slumpar sig så att de flesta killar som individer råkar gilla teknik och tjejer som individer råkar älska matlagning. Det handlar om hur vi fostrar våra barn. Det är inte heller så att det finns en manlig konspiration som aktivt arbetar för att kvinnor ska ha en lägre lön och göra allt arbete hemma. Det är vi människor tillsammans, män och kvinnor, som skapar de här normerna och som sen låser oss att inte kunna välja fritt. Könsnormer gör att killar har sämre skolbetyg. De gör också att kvinnor har lägre lön. Könsnormer gör att pappor ofta förlorar vårdnadstvister mot mammorna. De gör också att kvinnor har svårare att göra karriär då vi totalt sett lägger mer tid hemma. Om vi inte hade könsnormer så skulle valet vara friare. När våran Hanna, som är 21 år gammal, ska gå hem från krogen så sitter vi hemma och är oroliga. Vi vill inte att hon ska gå själv. Vi vill att hon ska ha med sig någon eller stanna hemma. När våran 18-åring Marcus rör sig ute på kvällarna så är vi inte oroliga. Detta trots att det rent statistiskt är mycket större sannolikhet att Marcus skulle bli utsatt för våld än att Hanna skulle bli det. Vi är såklart också styrda av normer. Normer som värnar den lilla flickan och som pushar den tuffa grabben, oaktat vad som är logiskt och sant. Precis som den där näsduken med snor så handlar det om vad vi har lärt oss. Jag vill att våran Maximilian, som idag är 8 år, ska växa upp i en värld där han kan välja fritt vad han vill jobba med. Där han inte stöter på en antipluggkultur. Där han inte lär sig att tuffa till sig och slå tillbaka, vilket är grunden till den våldskultur som många, många män stöter på. Jag vill inte heller att han ska känna sig misslyckad om han inte kan tjäna mycket pengar och försörja en familj. Eller för den sakens skull ska han inte behöva bjuda tjejer på middag om han inte vill.
Klättrar upp och du drar mig ner. Vi måste ta ett snack för att du
Ni hörde Flytta på dig med Alina Deversky. När Max var 2 år gammal så sa jag under en diskussion att jag önskar att han skulle vara homosexuell. Naturligtvis så vet jag att jag inte styr det här, och ärligt talat, jag kunde inte bry mig mindre om vilken sexuell läggning han får som vuxen. Det intressanta var omgivningens reaktioner på mitt uttalande. De har 6 år senare inte helt gått om. Hur kunde jag önska det för mitt barn? Jag har funderat mycket på uttalandet och på reaktionerna sedan dess. Och orsakerna bakom att jag sa som jag sa är en övertygelse om att personer som inte fyller normen till punkt och pricka har potential att bli lite friare. Om du lever i ett annat land än du föddes i, om du har en funktionsnedsättning, om du väljer att inte leva i en kärnfamilj med mamma, pappa, barn, det är då omgivningen reagerar. Och det är då som du ser ramarna. Och det är när du ser ramarna som du kan påverka dem. Och det är när du påverkar ramarna som du förändrar världen. Naturligtvis har även normbrytare ramar att förhålla sig till. Och det är verkligen inte en lätt resa att vara annorlunda. Men när man sticker ut och blir ifrågasatt så funderar man över sina val. Om man agerar som alla väntar sig, då funderar man mindre. Min mamma var normbrytare på sitt sätt och hon fick strida rätt hårt. Jag arbetar med normer, men jag faller själv inom ramarna i väldigt, väldigt hög utsträckning. Jag ska avsluta det här sommarpratet med att återknyta till den berättelse som jag inledde med. För jag tror att personen som jag intervjuade hade rätt. Det måste finnas ramar. Ramarna är till för att människor ska kunna leva tillsammans på en begränsad geografisk yta, lagar och sådana regler. Men också till för att vi inte i varje givet ögonblick ska ha obegränsat med alternativ, för det orkar vi inte med. Men ramar måste kunna ifrågasättas och diskuteras, även de bra ramarna. För om vi inte gör det, så stannar utvecklingen. Om vi inte försöker se de ramarna som håller oss fångna, om vi inte ifrågasätter ramar och system som vi inte tycker om, då kommer vi att leva i tron att vi utgår från individen och att alla får välja fritt. Men egentligen är valen begränsade till om man vill locka håret eller inte. Att ifrågasätta ramar kräver mod. Och jag kommer nu att lämna er med en av mina favoritlåtar som för mig handlar om att våga tänja på gränserna. Lyssna på texten och fundera över vilka era ramar är. För när vi ser ramarna så kan vi välja vilka vi vill ha kvar och vilka vi vill släppa. Let it go.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Storm rage on. some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.